Vi fortsätter vår resa genom uppenbarelseboken och vi har kommit till kapitel 8 och 9, det vill säga vi är i en del av uppenbarelseboken där de flesta av oss har slutat läsa i vår läsning därför att det börjar bli ganska svårt att hänga med och ibland ganska våldsamt. Men den här gången ger vi oss inte. Och jag ska läsa inledningen av kapitel 8. När lammet bröt det sjunde sigillet blev det tyst i himlen i kanske en halvtimme. Och jag såg de sju änglarna som står inför Gud, och åt dem gavs sju basuner. Och en annan ängel kom och ställde sig vid altaret med ett rökelsekar av guld. Och åt honom gavs mycket rökelse som han skulle lägga till alla de heligas böner på det gyllene altaret inför tronen. Och röken från rökelsen steg ur ängels hand upp inför Gud tillsammans med de heligas böner. Och ängeln tog rökelsekaret och fyllde det med eld från altaret och kastade ner det på jorden. Då blev det åska och dån och blixtar och jordbävning. Och de sju änglarna med de sju basunerna gjorde sig redo att blåsa i dem. Ja, vi som har mer eller mindre följt med i den här resan genom uppenbarelseboken, vi kanske har slutat att förvånas över att det hela tiden är nya dramatiska bilder som kommer upp och svårigheten att liksom orientera sig i det här känner vi också igen. Och nu är vi här inför någon sorts gudstjänst som pågår i en himmelsk värld där rökelse bland annat stiger upp och böner beds. Och i centrum utav allt finns då ett lamm som bryter ett sigill. Och så var det i förra söndagens texter också. Sigill som bröts, hemligheter som avslöjas. Och nu är det dags för ännu mer. Lammet, det börjar med lammet, är ju en symbol för Jesus i den här boken. Och vi känner naturligtvis igen delar av den Jesus som vi möter i evangelierna, och ändå inte alltid. Men när vi möter honom i evangelierna så är kärnan i hans förkunnelse detta: Guds rike är nu nära. Och hur nära det var visade han ju åtminstone glimtar utav när han botade sjuka, när han förlät syndare, han upprättade de svaga. Och man anade lite, vad är det för rike som han talar om? Och Jesus hade ju en vision om att Guds herravälde, Guds vilja, en gång skulle liksom drabba den här jorden och den här världen. Det drev honom framåt. Han såg framför sig en annan värld. Och Johannes som skriver uppenbarelseboken och ser syner och går in i andra världar. Han hade ju sett och hört allt det där Jesus hade sagt, allt han hade gjort. Han hade andats den där luften som vibrerade utav det att Guds rike var väldigt nära. Och när han nu befinner sig på en fångö ute i Egeiska havet så slår det honom igen hur Jesus hade talat om Guds rike som var nära. Och när han i början av den här vistelsen på Patmos får möta Jesus med, och möts av orden: var inte rädd, jag är den första och den sista. Så påminns han ju också så nära om hur Jesus för länge sedan hade sagt till sina lärjungar: var inte rädd, du lilla jord. Er fader har beslutat att ge er riket. Det kommer liksom upp oupphörligt till Johannes att fastän hans omständigheter just där och då inte är en dröm precis. Han vill helst inte vara där. Han vill ägna sig åt andra uppgifter. Så är det ändå det som på något sätt slår igen honom på den här fortsatta resan som Jesus tar honom med på. Han blir igen ännu mer övertygad om att den där visionen han hade mött hos Jesus en gång, den lever kvar och den närmar sig sin verklighet. Lammet bryter alltså det sjunde, det sista sigillet eller inseglet som det står i vår förra bibelöversättning. Och det sjunde inseglet är ju också i vår kultur känd som genombrottet för Ingmar Bergmans filmskapande. Och klassiskt är ju den här schackscenen där riddaren vill spela schack med döden för att hålla döden på avstånd, för att fortfarande hålla den ifrån sig. Och Ingmar Bergman stannar ju mycket i den här filmen inför det som han återkommer till i flera filmer, nämligen Guds tystnad. Den som människor brottas med, som till och med också prästerna i Ingmar Bergmans värld ofta brottas med, att Gud är så tyst. I Johannes vision pågår ju denna tystnad en halvtimme. För Ingmar Bergman verkar den aldrig riktigt liksom ta slut. Men det är i den här scenen som Ingmar Bergman liksom får åtminstone anslaget till den här filmen. Men i Uppenbarelseboken så är det inte döden som har herraväldet. Och det är så tydligt för Johannes att detta sigill, detta insegel, det bryts utav lammet. Det är en tröst att det är lammet som gör det. Det är inga demoner eller onda makter. Det är änglar som blåser i basuner. Det vill säga hela tiden är det tecken på att trots att svårigheter möter och finns där runt omkring dem, så kontrollen, den har Gud, den har lammet. Det är änglarna som blåser i basunerna. Det är en ängel som kastar ned eld på jorden. Det är inte någon av de onda makterna eller de vilda djuren som också uppträder i det här. Vi påminns hela tiden och på olika sätt om att budskapet till Johannes är: var inte rädd. Makten, den yttersta makten, den finns hos Gud. Allt vilar i Guds händer. Och dessutom, det som händer har också med de heligas böner att göra. Och så dras Johannes och så dras församlingarna som han skriver till in i den här världen också. De är också en del utav det som händer. Även om onda krafter släpps loss, verkar det som, så, och är, skapar någon sorts destruktiv miljö på jorden, så är de samtidigt självdestruktiva. De får till och med tjäna Guds syften för att begränsa och döma den här världens ondska. De heligas böner återvänder till jorden och skakar den. Och jag tänker mig att detta är en hälsning till de ganska hårt pressade kristna i Laodikeia, i Sardes, i Philadelphia och de andra städerna. Era böner har betydelse och era böner kommer att skaka den här jorden. Än så länge är det den romerska kejsarmakten som styr och ställer. Men en dag kommer det romerska riket att gå under. Men den kristna församlingen kommer att leva vidare och övervinna de makterna. Det som blir klart i de här verserna, men som vi påminns om genom hela uppenbarelseboken, är att den här resan är en resa i bönens värld. Över 20 gånger återkommer vi till bön, till förbön, till tillbedjan inför Gud. Att resa i uppenbarelseboken är att ständigt dras in i bön och tillbedjan. Det är inte att fångas utav världens elände, utan av att bönens möjligheter öppnar dörrar för oss. Det blev tyst i himlen i en halvtimme ungefär, tror Johannes det var. Tidigare har han ju skrivit att det pågår ständig lovsång i himlen. Utan att upphöra så sjunger änglarna inför Gud. Men plötsligt blir det tyst, säger han. Det är som att hela himlen stannar upp och hela uppmärksamheten riktas emot bönens värld. Som att någon säger tyst. Vi måste höra vad människorna ber. Vi måste lyssna. Bönen, alltså i bönen så rör himmel och jord vi varandra på ett sätt som vi kanske inte alltid tänker på när vi både i panik eller bara i förtröstan låter våra böner höras. Det kan också vara så att det blir tyst i himlen när du ber, att uppmärksamheten är riktad emot dig, emot de heligas böner. Och jag tänker mig också att Johannes inledning till den här boken, när han skriver att det var på Herrens dag som någonting slog igenom, så är det också en antydan om att han var i bön. Det var på den dagen när de kristna brukade samlas, och även om han inte kunde samlas med de kristna eftersom han nu var på en fängelseö, så var det ändå bönen som hörde till den här dagen. Där kunde han ju i sin exil tycka att han var helt utlämnad åt kejsarens makt och godtycke. Men i bönen så är det en annan makt liksom som tar över. Han kunde säga, jag kan inte göra någonting, men Gud kan göra allt. Under tystnaden märker alltså Johannes att de heligas böner, de når fram till Gud. Och tillsammans med dem blandas rökelse. Och de som var välbekanta åtminstone med den judiska gudstjänsten, jag tänker mig också en del andra typer av religiösa gudstjänster, och i det templet i Jerusalem, de kopplade detta med rökelse på något sätt till Guds närvaro och en Gud som lyssnar, som en förstärkning, en dofttillsats som gör människornas böner mer aktiva och mer intensiva. Och att det är en ängel som ser till att rökelsen stiger viskar ju också om att det är en gudomlig värld som blandas med bönerna. Våra böner når inte liksom i ensamhet. Våra röster är inte bara en tunn stämma, utan förstärks på andra sätt. Och det är nära till hands att tänka på till exempel vad Hebreerbrevet skriver om att Jesus nu är en präst, en evig präst som ber för oss. Där kan vi läsa till exempel att Jesus, att han nu också för all framtid kan rädda dem som nalkas Gud genom honom, eftersom han alltid lever och kan vädja för dem. Och vidare, till Kristus gick inte in i en helgedom som var byggd av människohand och bara en bild av den verkliga. Han gick in i själva himlen för att nu träda fram inför Gud med vår sak. Jesu böner för oss finns med och blandas med våra böner. Och Paulus kan ju också tala om det här när han talar om vår förgängelse och hela skapelsens suckan, att anden stöder oss. Och han skriver att vi vet ju inte hur vår bön egentligen bör vara, men anden vädjar för oss med rop utan ord. Och han som utforskar våra hjärtan vet vad anden menar, eftersom anden vädjar för det heliga så som Gud vill. Alltså med våra böner så finns också den heliga ande med i dem, med bönerna och också för oss. Och jag tänker mig att detta är också en uppmuntran till Johannes, till de kristna i mindre Asien, till de kristna i Örebro, att vara uthålliga i bön. Det är inte bara tomma röster när vi ber. Det är inte bara liksom ut i tomma intet vi ber, utan när våra böner når Gud så gör de det tillsammans med liksom en helgudomlig värld som stöder oss och ber med oss. Jesus sa ju att nu är Guds rike nära. Och samtidigt ber han lärjungarna att när de ber så ska de be: låt ditt rike komma, låt din vilja ske på jorden. Det är liksom böner som han inspirerar oss att be. Och som har ju blivit liksom hans kyrkas kännetecken på något sätt, att var vi än finns i världen och hur det än ser ut i våra omständigheter och hur våra gudstjänster än utformas, så denna bön: låt ditt rike komma, låt din vilja ske på jorden som i himlen, så vill han att lyssna till den och vill liksom med sina förböner förstärka den. Han vill också att detta rike ska komma. Tidigare på den här resan i Uppenbarelseboken, då har martyrerna bett och ropat till Gud: hur länge, du sannfärdig och helige härskare, ska du dröja med att hålla dom? Som ett otåligt rop, inte efter hämnd, tror jag, utan ett rop efter Guds helighet och rättfärdighet, det vill säga Guds rike på jorden. Uppenbarelsebokens olika böner som vi möter på den här resan försäkrar oss om att våra böner inte bara försvinner ut i ett tomt intet, utan att de når fram. När och hur svaren kommer, det vet vi inte. Men vi vet att det blir ett svar. Förra årets fredspristagare, Norvegia Mohammadi, hon sa ju med tanke på sin kamp för de förtryckta iranska kvinnorna att vi kommer att segra, men det kommer inte att bli lätt. Så är det på något sätt en reflex utav uppenbarelsens budskap. Sån stor medvetenhet om att Guds rike kommer att segra. Det är nära, men det kommer inte att bli lätt. Och det är ju vad resten utav kapitel 8 beskriver, och kapitel 9. som vi ju naturligtvis inte hinner läsa eller gå in i detalj på. Men vi slutade med att änglarna gjorde sig redo att blåsa i basunerna de har fått. Som en signal om att nu kommer Guds svar på de heligas böner. Det händer någonting när de heliga ber. Guds närvaro uppenbaras på jorden. Och redan när ängeln kastade ut eld över jorden, som Jesus själv ju sa att jag har kommit för att tända en eld på jorden. Och när nu ängeln stryker under det här, så är det ju med liksom de här dramatiska och poetiska symbolerna och det som ofta har att göra med Guds uppenbarelse i Bibeln. Inte minst när det gäller Mose och uttåget ur Egypten, jordbävningar och åska. Så tänker jag mig att allt detta är ju egentligen symboler för det som Jesus redan har talat om och som Paulus också har sagt. Gud kommer att döma världens ondska och synd. Detta är evangelium om domen. Glädjebudet om att Gud dömer. Det vill säga, Gud är inte likgiltig för världens ondska. Gud är inte likgiltig för att människor plågas och går under och förtrycks. Han kämpar och gör det genom hela historien mot det onda. Håller tillbaka det. Men det finns också en punkt, och jag tänker mig att de här basunerna som på något sätt frigör onda krafter som har hållits tillbaka, de visar på att vad som händer när människorna får härja fritt, när Gud inte längre liksom stoppar, hindrar, begränsar de onda makterna i vår värld. Det kan ju skrämma oss att Gud ska döma världen, men jag tänker mig att för Guds folk så är detta ett löfte och någonting att välkomna. Vi kan visserligen ibland tänka oss att Gud ska vara som en jultomte som ger klappar åt inte bara de snälla barnen, utan det blir alla som får rätt hur det har varit. Men samtidigt klagar vi ju ibland också på att han inte gör något åt allt elände. Och så när Bibeln säger att ja, men han kommer att göra det, ja, men då tycker vi kanske inte om det heller. Så det är, hur vi än vänder på det hela, så tror jag ändå vi behöver, precis som Johannes, liksom får liksom stanna inför det här. Att detta är ett evangelium och detta är vad Jesus har sagt. Det onda kommer att dömas. Det är ju fantastiska och, ska vi säga, också fruktansvärda symboler som träder fram här i kapitel 8 och 9, som gör att man kanske inte vågar läsa vidare. Det är ju bland annat gräshoppor som trotsar all beskrivning. Johannes gör ju försök att beskriva dem, och när man försöker att föreställa sig det så går det ju bara inte. Men jag tänker mig att gräshopporna i sig är först och främst en påminnelse om plågorna i Egypten. Det vill säga, de pekar på Guds frälsningsgärningar. När Gud räddar sitt folk ifrån förtryck och fångenskap. Han kommer att göra det igen. Och också hos profeten Joel möter vi ju de här gräshoppssvärmarna som liksom biter av all grönska och gör det outhärdligt att leva. Jag tänker mig att det är som de associationerna som Johannes själv får inför det han ser och som man inte riktigt kan greppa. Han tänker på Egyptens plågor och han tänker Gud kommer att igen rädda sitt folk och föra rättfärdighet fram ljuset. Och samtidigt är den dom som omtalas här i kapitel 8 och 9 begränsad i tid och rum. Och det verkar finnas ett väldigt tydligt syfte med det, nämligen att människorna när de ser vad som händer ska vända om till Gud. Det finns fortfarande i de här liksom, svårigheterna som drabbar världen en väg till omvändelse. Det är ytterligare ett uttryck för Guds nåd. För människorna som inte har reagerat annars över Guds nåd och godhet och vänt sig till honom, så får de ytterligare en signal om att ja, men vänd er ifrån er ondska och er synd. Vi påminns om det här i alla, vad ska vi säga, naturkatastrofer, klimathot, väderfenomen, våldsspiraler. Det som Johannes skriver i sitt första brev också. Hela världen är i den ondes våld. Men det finns ett men också i det. Det finns en kallelse och ett erbjudande i detta, att det är fortfarande begränsat. Det finns en väg fortfarande att gå. Och vi påminns också om det som lever också i tider av svårigheter och utmaningar. Där, vad ska vi säga, krigsindustrin är nu ett av de mest framgångsrika och lönsamma. Som man kan tänka sig, där det finns väldigt mycket arbete för de som är välutbildade. Det kan man få inom militärindustrin. Vi påminns om det här när vi inte ska äta för mycket av Östersjöfisken, därför att det finns så mycket av gifter i vattnet. Ja, Egyptens plågor finns också i våra omgivningar. Och allt detta är ett uttryck för Guds kallelse igen. Ta vara på tiden utav nåd. Och det är, tänker jag, så viktigt när vi läser det i Uppenbarelseboken, att vi, precis som Johannes, har med oss Gamla testamentet som en guidebok. Det är den karta Johannes har med sig när han försöker läsa av det han får se i en himmelsk värld. Det är symboler för allt igenom Guds frälsningsgärningar och vilja att lyssna till våra böner. Den här resan som Johannes gör, den har alltså Mose också gjort. Den har Jeremia, Hesekiel, Daniel gjort. Det finns där redan. Det är egentligen inte något nytt, utan bara en påminnelse om att Gud inte har glömt den här världen, utan kallar oss igen till omvändelse. Vare sig vi lever under en totalitär makt som Johannes gör och de kristna i mindre Asien, eller som vi i en mer städad demokrati, så är ju alltid liksom pressen mer eller mindre där på att vi ska anpassa oss till våra omgivningar, till marknadskrafterna, vart de pekar, istället för att erkänna Guds auktoritet. Så lockas vi att tillbe det skapade, människor eller sakerna omkring oss. Nu vill han påminna oss om att sök mitt ansikte. Vi behöver alla leva i omvändelse till honom. Att söka och be om Guds vilja. Att vända oss bort från våra avgudar. De som vill begränsa och hindra oss från att följa Jesus. Vi behöver be om att Guds rike ska komma. Guds vilja ske på jorden. Vi behöver igen uppmuntras att hålla ut i bön. Och kan igen ta fram de böner som vi har bett i många år. Eller kanske de som vi av olika anledningar har slutat be. Att igen börja be. För de stiger upp till Gud. Och de blandas med rökelsen, med Jesu förböner, med andens stöd. Och så får vi igen överlåta oss att tjäna det rike som vi ber ska komma. Amen. Jesus Kristus, du som är lammet. Lammet som är värdigt att bryta sigillen och visa på Guds väg i den här världen. Och att det är mitt i det som är liksom som så mycket mörker och så mycket som kan göra oss oroliga och fråga oss hur det ska gå med vår värld. Du vill igen öppna våra ögon för att du finns här mitt i allt och att våra böner kan, precis som de tidiga kristnas böner, vara med och skaka världen. Du vet att ibland ställer vi oss de här frågorna, om det är lönt eller hur länge ska du dröja. Men vi ber om hjälp, ber om den heliga andes stöd att fortsätta be. Att se att det är den uppgift du lägger och förtroende du ger oss alla att be. Och att tjäna det riket som vi ber om. Så vill du i den här gudstjänsten igen få uppmuntra oss att vända oss till dig med allt det som våra liv rymmer. Allt det som är längtan och behov eller nöd. Allt det som är förtvivlan. Och allt det som är glädje och förtröstan. Med allt vill vi nu komma till dig. Amen.